Podplay.
En rad bilar rusar fram längs en lerig väg på ön Luzon i Filippinerna. Däcken sladdar på den mjuka marken och motorerna pressas till sitt yttersta. Det är bråttom, riktigt bråttom. I den näst sista bilen sitter fotojournalisten Albert Garcia. Han har ägnat stora delar av sitt liv åt att dokumentera katastrofer. Men det här liknar ingenting han tidigare varit med om. När Albert vänder sig om ser han hur himlen har förändrats. Det som för bara en stund sedan var en grådisig morgonhimmel är nu en mörk, tung och kompakt vägg. Ett enormt askmoln breder ut sig över landskapet och fyller hela horisonten bakom dem. Och det rör sig snabbt, rakt mot Albert och de andra. I bilarna börjar folk bryta ihop. Vissa gråter, andra skriker rakt ut. Panikslagna röster blandas med dunsar och dånande motorljud från vägen. Men Albert sitter helt tyst. Han inser att de inte kommer kunna köra ifrån askmolnet som jagar dem. Han tänker på sina små barn där hemma. På allt han ännu inte har fått uppleva. Och medan bilen dundrar framåt är han övertygad om att det här är slutet. Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Ellen Norberg, om Pinatubo-utbrottet när ett vanligt berg blev en vulkan. Det är tidig vår 1991. På ön Luzon i Filippinerna, den största av landets drygt 7600 öar, reser sig berget Pinatubo. Det mäter 1745 meter över havet och dess branta sluttningar är täckta av tät och fuktig djungel, dimma som dröjer sig kvar på morgnarna och floder som slingrar sig ner genom dalgångarna. Här lever Aeta-folket, en av världens äldsta ursprungsbefolkningar. De tvingades fly upp till bergen på 1500-talet när spanjorerna erövrade Filippinerna och har sedan dess byggt sina liv i Pinatubos skugga. Men deras vardag ska snart förändras. För djupt under bergsytan har någonting börjat röra på sig. I mitten av mars 1991 registreras en serie små jordskalv på Pinatubos nordvästra sida. För de flesta i området är det här inget anmärkningsvärt. Filippinerna ligger mitt i den så kallade Ring of Fire, där jordskalv och jordbävningar tillhör vardagen. Men trots det väcker skalven frågor hos geologerna vid Filippinernas seismologiska institut. För mönstret stämmer inte riktigt. Skalven verkar komma från Pinatubo, som enligt alla officiella register inte ens räknas som en vulkan. Det finns inga skriftliga bevis på tidigare utbrott. Däremot finns det vissa geologiska tecken på vulkanisk aktivitet från flera hundra år sedan. Och detta oroar geologerna. För ju längre en vulkan vilar mellan sina utbrott, desto farligare kan den visa sig vara. Och Pinatubo verkar ha sovit i runt 500 år. Veckorna går och i början av april 1991 inträffar tre explosioner från berget. Och en flera kilometer lång spricka uppstår på Pinatubos norra sida. Ur öppningarna strömmar ånga och svavelgas upp i luften. Nu är det inte längre en fråga om någonting håller på att hända vid Pinatubo. Nu handlar det om när vulkanen kommer att släppa lös sin fulla kraft. Geologerna vid det seismologiska institutet sätter snabbt upp en övervakningszon runt berget. Under april och maj ser man ett tydligt mönster. Mellan 30 och 180 jordbävningar registreras varje dag. Inget av skalven är kraftigt i sig, men tillsammans visar de att Pinatubo inte längre är stabilt. I slutet av april tar man in internationell expertis. Och med fler och bättre mätinstrument kan forskarna nu slå fast det många inte vill tro. Magma rör sig uppåt genom berggrunden. Och trycket under vulkanen ökar för varje dag. Tiden börjar bli knapp. När det står klart att aktiviteten vid Pinatubo faktiskt kan leda till ett rejält utbrott riktas omvärldens blickar mot ön Luzon. Mängder av internationella mediehus skickar reportrar och fotografer till området för att bevaka och rapportera om vad som händer. En av dem är filippinska fotojournalisten Albert Garcia. Han kommer till området med en kamera över axeln på uppdrag av den amerikanska tidskriften Time Magazine. Till en början är jobbet bara ett uppdrag bland många andra. En historia som ska dokumenteras och förmedlas vidare till allmänheten. Albert rör sig mellan avspärrade vägar, tillfälliga forskningsstationer och evakuerade byar. Då och då skakar marken till så att kaffekoppar vibrerar och folk stannar upp mitt i det de gör. Luften luktar svagt av svavel från gasen och ångan som kommer upp i berget. Men än känns läget relativt lugnt. Albert Garcia har ingen aning om att han snart kommer bli vittne till ett av 1900-talets största vulkanutbrott. I början av juni förändras läget drastiskt när en tät svärm av grunda jordbävningar bara några kilometer under ytan skakar berget. Men det är ingenting som syns på ytan än. Men Albert och de andra journalisterna följer noggrant uppdateringarna från det seismologiska institutet och förstår att ett utbrott är nära. Albert håller kameran redo, beredd att fånga ögonblicket då Pinatubo vaknar ur sin 500 år långa dvala. 2 dagar senare, den 3 juni, spränger en mindre explosion loss delar av bergets topp och askmoln börjar stiga ur kratern. Samtidigt har någonting börjat hända med bergssidans lutning. Mätinstrumenten visar en minimal men tydlig förändring. Pinatubo sväller, som om det fylls på inifrån. Och det slutar inte. Under flera dagar fortsätter berget att ändra form medan trycket under ytan ökar. Den 7 juni, 3 månader efter det första jordskalvet, skjuter en kraftig, nästan 8 kilometer hög pelare av ånga och aska rakt upp i luften. Dagen efter flyger en helikopter över den nybildade kratern och bekräftar det många varit rädda för. Pinatubo håller inte längre på att vakna. Vulkanen är klarvaken. Nu går det snabbt. Aktiviteten i berget ökar för varje dygn. Askutbrotten blir tätare och mer ihållande. Jordbävningarna blir fler, ytligare och kraftigare. Larmnivån höjs till pågående utbrott och evakueringszonen utvidgas och över 20 000 människor tvingas nu fly från sina hem. Fotografen Albert Garcia ser paniken sprida sig bland befolkningen. Medan tusentals fordon rör sig i högsta möjliga hastighet bort från berget så rör sig Albert åt andra hållet, rakt mot faran. Den 12 juni kommer det första riktigt stora utbrottet. Under en timmes tid reser sig en 20 kilometer hög pelare av aska och gas rakt upp från Pinatubos topp. Och under de 2 följande dagarna fortsätter vulkanen att explodera i kraftiga stötar, som om trycket under berget släpps ut bit för bit. Sen börjar glödheta, lavinliknande flöden av gas, aska och sten svepa ner för berget. De förintar allt i sin väg och skvallrar om att Pinatubo nu är på väg mot sitt sista stora utbrott. Morgonen den 15 juni är märkligt lugn. Molnen ligger lågt över Luzon och luften är tung och fuktig. Och Pinatubo ligger dolt bakom ett lager av dis och dimma. Vid 6-tiden bestämmer sig fotografen Albert Garcia tillsammans med flera kollegor för att ge sig ut. De vill försöka dokumentera det kommande utbrottet lite närmare. Men de hinner inte vara ute särskilt länge innan de hör en kraftig explosion. Nästan direkt börjar ett gigantiskt pyroklastiskt askmoln röra sig mot dem. En kokande vägg av het gas, aska och vulkaniska fragment som kan nå hastigheter på uppåt 700 km i timmen. De inser direkt att de måste därifrån, och det nu. Journalisterna och fotograferna springer mot sina bilar. Några kollegor gråter, andra skriker. Albert själv inser att det inte finns någonting han kan göra. Men han är inte redo att dö. Han har barn som fortfarande är små, som behöver honom. Men han vill ha en bild. Om detta ändå är slutet så vill han åtminstone berätta deras historia och fånga deras sista ögonblick. Han tar sin kamera, lutar sig ut genom bilfönstret och tittar bakåt. Han vet exakt hur han vill att bilden ska se ut. Den lilla blå bilen som kör bakom dem måste bara hamna centrerat. Och så händer det. Den blå bilen hamnar perfekt i mitten av vägen. Albert tar 8 snabba bilder innan han sätter sig i sätet igen. Han tar ut filmrullen ur kameran och stoppar den i byxfickan. Så för att skydda den ifall de överlever. Bilarna fortsätter framåt, bort från askmolnet. Efter vad som har känts som en evighet av panikartad körning inser de att molnet inte längre närmar sig. De har klarat sig. Men medan lyckan sprider sig bland journalisterna håller en ny katastrof på att dra in över Luzon. För nu är en kraftig tyfon på väg in över området vid Pinatubo. Hårda vindar river genom träden och regn piskar mot marken. Molnen ligger låga, tunga av vatten och blandar sig med askan som svävar i luften. Tyfonens krafter syns och hörs överallt. Träd slits upp med rötterna, byggnader skadas och marken förvandlas till leriga floder. Några timmar senare, när alla journalister och fotografer befinner sig på säkert avstånd från vulkanen, når utbrottet sin absoluta kulmen. Det som nu släpps lös är inte längre en serie mindre utbrott, utan är något som bara kan beskrivas som ett långt, ihållande raseri. Tyfonens regn och hårda vindar gör det omöjligt för geologerna och forskarna att följa utbrottet med blotta ögat. Det finns i princip ingen sikt överhuvudtaget. Men instrumenten ser det människor inte kan. Seismometrar, barografer och satelliter registrerar 1900-talets näst största vulkanutbrott. Några mil bort är 16-åriga Gina Romero och hennes 18-åriga kusin, som egentligen bor nära berget, på besök hos några kompisar i en grannstad, långt utanför evakueringszonerna. Men efter några timmar mörknar himlen och Gina tycker det ser ut som att det börjar snöa. I själva verket är det ett skyfall av aska och stenar som täcker landskapet i en tung, gråvit filt. Efter ett tag blir Gina och vännerna evakuerade från området. De förs in i en lastbil som tar dem till ett evakueringscenter i huvudstaden Manila. De har ingen möjlighet att kontakta sina familjemedlemmar och berätta att de är i säkerhet. De har heller ingen aning om deras familjer lever. Under 9 timmar, den 15 juni 1991, spyr Pinatubo ut ofattbara mängder gas, aska och pimpsten. Och trots att utbrottet börjar på förmiddagen är det mörkt som om det vore natt. Blixtar spricker igenom det väldiga askmolnet och marken skakar. Samtidigt fortsätter de gigantiska lavinliknande flödena att rasa nerför Pinatubos sluttningar. De sprider ut sig 16 kilometer från vulkanens krater och väjer inte för något. Marken jämnas ut Dalgångarna fylls med upp till 200 meter tjocka lager av brännheta avlagringar. Där askmolnet passerar har man ingen chans att överleva. Situationen blir knappast bättre av tyfonen. De våldsamma lerlavinerna forsar oavbrutet genom landskapet. De begraver samhällen, sliter sönder vägar och broar och utplånar jordbruksmark. Till slut, när det 9 timmar långa utbrottet är över och tyfonen har dragit förbi, börjar 16-åriga Gina, hennes kusin och vännerna att vandra hemåt till sina respektive städer mellan Manila och Pinatubo. Det tar lång tid, men efter att ha gått i 20 kilometer får Gina äntligen syn på vad som brukade vara hennes hem. Men det finns inte mycket kvar. Resterna av familjens hus och grisfarm ligger nu som ett plockepinn på marken. Och grisarna, som för bara några timmar sedan hade varit familjens huvudsakliga inkomst, ligger alla döda under ett lager av aska. Men mitt i allt detta finns hennes föräldrar. De har klarat sig och för 16-åriga Gina blir återföreningen en första ljusglimt i det ofattbara mörkret. Totalt omkommer ungefär 800 människor. Av dem dör 300 under själva utbrottsdagen. Inte av explosionerna i sig, utan av askan som faller över landskapet och river ner tak över hem och skolor. Under veckorna efter utbrottet dör ytterligare omkring 500 människor i evakueringslägren till följd av olika sjukdomar. Trots att Pinatubo är ett av 1900-talets största vulkanutbrott blir dödstalen relativt låga. Mycket tack vare forskarnas tidiga varningar som gjorde att man kunde evakuera stora områden i tid. Hundratusentals människor påverkas också av katastrofen på andra sätt. Jordbruksmark har begravts, boskap har dött och hela samhällen har försvunnit från kartan. Under utbrottet har det även skjutits upp närmare 17 miljoner ton svaveldioxid i stratosfären tillsammans med askan. Och en tunn, nästan osynlig slöja lägger sig runt planeten och reflekterar bort en del av solens strålar. På grund av detta sjunker den globala medeltemperaturen med omkring 0,4 grader under året som följer. Så småningom kan människor börja återvända till området. Och skogarna kan långsamt ta tillbaka marken där de en gång växte. Nya bostäder byggs längre bort från Pinatubo och flodbäddarna. Skolor och sjukhus får kraftigare tak. Riskzoner ritas in på kartor. Sakta men säkert börjar man bygga upp sin värld igen i skuggan av berget som slet sönder den. För Aeta-folket som bott på bergets sluttningar i generationer innebär utbrottet ännu en fördrivning. De tvingas nu flytta till mer låglänta områden där det blir svårt att hålla liv i tidigare vanor och traditioner. Spåren av katastrofen finns också kvar i fotografen Albert Garcias bilder. När filmrullen framkallas är det ett fotografi som sticker ut direkt. På det syns en ensam blå bil som jagas av en massiv vägg av aska. Människans flykt från naturen, fångad på bild. Fotot publiceras i Time Magazine och sprids snabbt över hela världen. För många blir det det som representerar dagen då Pinatubo hade sitt stora utbrott. Albert Garcia belönas med flera prestigefyllda priser. Men för honom själv är bilden inte bara ett yrkesmässigt genombrott. Den är också ett minne han bär med sig. Av ett ögonblick då han faktiskt inte trodde att han skulle komma hem igen. Efter utbrottet har berget förändrats. Pinatubos topp har rasat in och lämnat efter sig en 2 kilometer bred krater. Med tiden har den fyllts med regnvatten och bildat en sjö. Och det vackra turkosa vattnet är idag en populär turistattraktion. Vandrare tar sig upp till utsiktsplatserna, tar bilder och doppar händerna i det friska vattnet. Men under ytan är Pinatubo fortfarande en vulkan. Trycket finns kvar och magman har inte försvunnit. den har bara dragit sig tillbaka. Mätinstrumenten som står kvar runt berget registrerar hela tiden rörelser. De är så små att de knappt märks, men räcker för att påminna forskarna om att den här historien kanske inte är helt avslutad. Fotografen Albert Garcia och 16-åriga Gina Romero, liksom hundratusentals andra, kommer för alltid bära med sig minnet av den här dagen. När allt de tog för givet förändrades och de stod mitt i naturens kraft. Du har lyssnat på Kod Katastrof om Pinatubo-utbrottet med mig, Ellen Norberg. Research och manus av Rebecca Hector. Faktagranskning av Linn Ek. Redaktör är Alex Häger. Klippning och ljuddesign av Evelina Färnerud. Producent är Oliver Bergman och exekutiv producent är Victoria Rinkos. Kod Katastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av